بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، det är stor ära faktiskt för mig att kunna komma till den här orten, till Bro här i, vad är det, västra, norra Stockholm. Alhamdulillah. Första gången jag är här faktiskt i hela mitt liv. Alhamdulillah. Väldigt fint att kunna se en sån fin samling utav muslimer när jag kommer hit. Även om det är icke-muslimer som är här. Så det är en ära att kunna komma hit och trevligt att kunna se er, mashallah. De som har sett titeln på den här föreläsningen som jag inshallah att alla kommer ha, så heter den Varför ska du vara en praktiserande muslim? Vilket är kanske en annorlunda titel idag. För att om man läser i media idag till exempel, så är det typ raka motsatsen man får höra i media. Varför ska du inte vara en praktiserande muslim? Om man läser många artiklar som kommer upp i tidningarna från tid till tid, så handlar det mycket om att man klagar antingen på islam som religion helt och hållet, eller att man klagar på praktiserande muslimer. Att det här är någonting konstigt och går emot normerna i samhället, och det är si och det är så. Som ni säkert har märkt. Och särskilt av folk som är påverkade av Sverigedemokraterna eller liknande. Så titeln på föreläsningen är minst sagt annorlunda. Och det går emot som sagt mycket av det som man hör i samhället om idag. Men trots att man ser, inte bara här i Sverige, utan världen över, att det pratas väldigt mycket mot islam. Att man pratar om islam på ett väldigt negativt sätt. Så ser vi trots det att världen över varje år så är det miljontals människor som blir muslimer. Hörde bara från några bröder jag träffade från till exempel Filippinerna. De sa att för några år sedan i huvudstaden i Filippinerna så var det 100 000 människor som blev muslimer under Ramadan, månaden Ramadan. Man kan tänka sig hur många människor som blir muslimer om det här var bara i en stad världen över. Och utöver det så är det väldigt många muslimer i stora mängder som är ursprungligen muslimer som börjar bli praktiserande varje år också. Så även det är någonting som ökar väldigt mycket. Och bara här i Sverige så har jag hört att det finns ungefär över 20 000 konvertiter till islam som har blivit muslimer. Och antalet personer som börjar praktisera och blir praktiserande muslimer ökar och ökar och ökar för varje år. Så trots att det talas mycket negativt om islam i media, så ser vi att resultatet utav det talas om oftast blir tvärtom. Och det är ungefär som Allah Azza wa Jalla har beskrivit i en vers i Koranen. Då han sa, yuriduna an yutfi'u nurallaha bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Att Allah subhanahu wa ta'ala, de försöker att släcka hans ljus med deras munnar genom att de försöker sprida falska rykten och så vidare. Men Allah Azza wa Jalla, Gud, vill ingenting annat än att hans ljus ska spridas vidare, även om de som inte tror skulle tycka illa om det. Så frågan kvarstår, varför ska man då vara en praktiserande muslim? Jag tror att varje människa innerst inne är övertygad och vill, om de skulle få valet att välja mellan det som är sant och det som är rätt och det som är falskt och dåligt, att man vill välja det som är rätt för sig i livet. Innerst inne så finns det här hos människor var man än kommer i världen. Det här är någonting som finns inbyggt inuti oss. Att om man hör, det här är sant, det här är falskt, eller det här är rätt, det här är orätt, så vill man ändå ta det som är rätt före det som är orätt. Man vill ta det som är sanning före det som är falskt. Sen finns det många människor som skiljer sig i vad det är som är sant eller vad det är som är rätt. Sen finns det även människor som kan veta att saker och ting är rätt och sant, men som inte följer det. Men innerst inne så finns det en vilja inom människor att om någonting är korrekt och sant och rätt, att man just vill följa denna sak. Och det är just det egentligen som är svaret och grundstommen till svaret på den här frågan. Varför ska man vara en praktiserande muslim? Därför att islam är den sanna religionen. Det här är egentligen grundstommen till svaret på den här frågan. Sen kommer vi prata om en rad olika nyttor som man får av att praktisera islam i den här, i vårt liv som vi lever idag och även efter våran död. Nyttor som man kan dra av islam. Men huvudsvaret på frågan är: varför ska man vara en praktiserande muslim? Eller varför ska man vara muslim överhuvudtaget? Därför att islam är rätt. Och islam är sanning. Och egentligen handlar det inte om, som det är för vissa personer när man pratar om dem, vilken religion de följer och så. Och säger om det här känns bra för mig. Eller jag tycker om det här. Eller jag tycker det är kul att jag lever den här livsstilen. Eller liknande. Visst, det är inte fel att man ska ha kul. Och det är inte fel att man ska tycka om det man sysslar med. Men viktigare än det är att man ska följa det som är rätt och det som är korrekt. Så vad är det då egentligen islam står för? Vad är det islam kallar till? Islams kall är ett kall till alla människor världen över. Det är inte ett kall till vissa människor som är en intellektuell elit som bara de kommer att förstå vad islams kall handlar om. Utan islam är ett kall som alla människor världen över ska kunna förstå. Alla människor ska kunna begripa det och alla människor ska kunna följa det. Ett internationellt kall till alla människor genom alla tider. Samtidigt om man vill fördjupa sig i allting som islam kallar till, då skulle man kunna spendera hela sitt liv för att studera det. Så islam, samtidigt som det är enkelt att förstå, så är det en väldigt djup religion som man kan lära sig väldigt mycket om. Grunden till islams kall handlar om att denna skapelse som vi lever i har en skapare. Har en skapare. Denna skapelse har inte kommit till utan en slump. Eller bara så här. Och den är inte evig. Utan den har en början. Och den har en skapare. Det här i sig, när vi kommer till den här punkten, så kan vi se att de flesta människorna världen över genom alla tider är med om den här punkten. Att skapelsen inte är en slump, utan skapelsen har en skapare. Att det finns en högre makt. Visserligen så kan människor världen över skilja sig i att definiera vad denna högre makt är för någonting. Men vare sig man åker till Afrika, eller Asien, eller Europa, Nord, Syd, eller mellan Amerika, Oceanien. Var man än hittar människor världen över, om man studerar deras historia så ser man att det här är en gemensam nämnare hos människorna. Att människorna tror på att det finns en skapare och att de är skapta. Eller att de tror på en skapande makt, eller som sagt, man kan definiera det på olika sätt. Varför är det så här? Varför har människor världen över generellt alltid trott på det här? Trott på att de är skapta, att de inte har kommit till utav en slump. Vi som muslimer kan förklara det här på ett väldigt enkelt sätt. Att vi människor är inte bara uppbyggda utav den kroppen som vi har. Utan även uppbyggda utav en själ. Och även det här tror de flesta människorna världen över på. Att kroppen, när en människa till exempel dör, kroppen är kvar. Men själen har lämnat kroppen. Så det finns inte längre något liv. Men för att vi ska kunna få liv så krävs det en kropp och det krävs en själ. Och i våra själar så har vi fått vissa egenskaper. Och bland de egenskaperna, tron på en skapare. Det här är någonting som är väl ingjutet inuti människosjälen. För att som sagt, det här är någonting vi kan se. Var man än hittar människor, utan att de har träffats, utan att de har kommunicerat, utan att de har vetat om varandra, så har de varit överens på den här punkten. Det tyder på någonting. Och därför har det gjorts olika studier, akademiska studier om det här. Vad är det egentligen människan har inuti sig? Alltså varför är det så att man ständigt, att människorna världen över tror på Gud? Ett av de kändaste universiteten i världen, som kallas för Oxford universitetet som ligger i England, är ett av världens äldsta och största och kändaste universitet. Deras antropologiska avdelning som studerar olika människor och folkslag världen över. De studerade den här grejen. De engagerade 57 akademiker i 20 olika länder som studerade människor. Och de kom fram till en klar slutsats. Efter att de har lagt ner miljontals kronor på det här projektet, eller miljontals pund på det här projektet, så kom de fram till belief in God is a part of human nature. Att tro på Gud är en del utav människans natur. Det finns inbyggt inuti människan. Det här är någonting som våran skapare har skapat inuti oss. Utöver det så har våran skapare skapat oss med ett intellekt. Någonting som särskiljer oss från djur och liknande. Att man kan använda sitt tänkande förmåga. Djur, de går bara av sig själva. De äter, dricker, gör inte mycket mer än så. Men de har inte ett reflekterande tänkande som människor har. Kan inte åstadkomma det som människor kan göra. Det här har vi människor. Vi kan använda våra intellekt. Och vi är uppmanade att använda våra intellekt. Och om man använder sitt intellekt så kommer man även komma fram till en klar och tydlig slutsats att denna skapelse måste ha en skapare. För att man vet att om saker och ting existerar och börjar existera så måste det ha en skapare. Det här är någonting som våra intellekt ständigt är medvetna om. Och slutsatser som vi ständigt drar. Att om någonting har kommit till efter att det inte har funnits, så har det en skapare. Och det är någonting som människor kan dra snabba slutsatser till. Till exempel här i Sverige. Om man studerar om vikingatiden eller liknande, eller man studerar arkeologi, så kommer man hitta i Sverige att det fanns runstenar. Det är stenar som är stora, som ni säkert läste om i skolan. Och i dem så var det inskrivna meddelanden. Det här är egentligen väldigt simpla saker. Det är bara en sten och det står någonting skrivet inuti det. Men vi alla människor, om vi skulle se en runsten eller om vi studerar om det, även fast vi inte vet vem det är som gjorde den, man kanske kan veta vilken tid den gjordes under, men alla vi är övertygade om att det inte kommit till utav en slump. Det dyker inte bara upp en runsten från ingenstans. Även fast en runsten är uppbyggd utav sten och det är naturligt material som finns på jorden. Det är inte någonting konstigt som har kommit till från någonstans. Utan det är någonting väldigt naturligt. Men alla är övertygade om att det här inte har kommit till av en slump. Det här är en logisk slutsats som man drar. Om man sen kollar på skapelsen i sig, på oss människor, på jorden vi lever i, solsystemet som är runt omkring oss och galaxen som solsystemet är inuti och hela universum i sin helhet. Att tro att det här universum, galaxen, solsystemet, jorden, människan har kommit till av en slump är någonting ännu mer konstigt egentligen. Än att man ska tro att barns runsten har kommit till. Det här är en väldigt logisk slutsats som man kommer fram till om man bara tänker efter. Utöver det, så om man verkligen studerar dessa saker som finns i skapelsen i detalj, så ser man att de är väldigt specifikt designade. I minsta lilla detalj. Och det här är tecken för oss. Som Allah har sagt i Koranen, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Att vi kommer att visa dem våra tecken i horisonten och inuti dem själva tills de ser att det här är sanningen. Så om man bara tittar på horisonten, man tittar bara på himlen ovanför sig och studerar hur den är uppbyggd. Att vi hela tiden bombas med energi och UV-strålning till exempel från solen. Men Allah, Gud, har skapat ett ozonlager runt omkring jorden som gör att 97-99% av UV-strålningen inte ens når fram till oss. För att hade den varit där så hade vi bränts upp. Att det finns en yttre himmel som skyddar denna jord. För att denna jord bombas varje dag med 20 000 meteoriter. Om inte det hade funnits det här yttre lagret som hade skyddat det från, så hade vi blivit bombade varje dag med extremt stora stenbumlingar som hade tagit kål på mänskligheten. Men det här sker inte. Utan biosfären som vi har runt omkring oss är designad för oss människor att kunna leva här i. Solen har ett perfekt avstånd från jorden för att kunna ge lagom mycket energi till oss. månen finns till så det driver igång att det finns tidvatten så att vattnet i havet rör på sig så att det inte står stilla. Så att det kan komma in syre i havet så det ska kunna finnas fiskar och det ska kunna finnas liv i havet. Allt det här, om man studerar det inom vetenskap, så ser man att det är perfekt designat. Och det tyder på att det finns en designer, någon som har skapat det. Och det är en väldigt logisk slutsats som man kommer fram till. Utöver det så märker vi att i denna värld så sker det inte bara naturliga händelser, utan det sker övernaturliga händelser. Som till exempel att folk som är troende ber till Gud och ber honom om hjälp i svåra situationer eller andra situationer. Och bönen blir besvarad. Något som inte kan förklaras på naturliga sätt. Mirakel sker. Saker och ting som man annars inte skulle förvänta sig att det sker, händer. Vilket tyder på att det finns mer än detta materiella som vi ser runt omkring oss. Det finns en skapelse och det finns en skapare. Det här tar oss till nästa fråga. Vad vill denna skapare ifrån oss? Vi vet nu att det finns en skapare. Eller det som de flesta människorna världen över är övertygade om. Genom tiderna. Men vad vill denna skapare ifrån oss? Varför finns vi här? Som jag sa, när man studerar skapelsen i detalj så finner man hela tiden att saker och ting är perfekt designat och har ett syfte. Och sonlaget har ett syfte. Solen har ett syfte. Månen har ett syfte. Djuren som vi ser runt omkring oss har ett syfte att de är här. Kroppsdelarna vi har inuti oss har ett syfte att de finns på plats. Men vi människor då? Som skiljer sig från resten utav skapelserna just med ett intellektuellt tänkande och på många andra sätt. Har inte vi ett syfte här på jorden? Har Allah, Gud, bara skapat oss för att vi ska vara här utan en anledning? Det här går emot Guds visdom. Att vi bara ska vara här för inget syfte. Som Allah azza wa jalla har sagt i Koranen. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّهُ. Tror ni att ni är skapade utan något syfte och ni kommer inte att komma tillbaka till oss? Högt upp är Allah, den sanna konungen. Ingen är värd dyrkan förutom honom. Det finns ett syfte med att vi är här. Vi är på denna jord. Vi kommer att leva i detta liv och efter detta liv tar slut så finns det ett kommande liv. Vi har som sagt en själ i kroppen. När själen lämnar kroppen så fortsätter det att hända saker och ting med denna själ. Men vad är syftet med livet? Är det någonting som var och en ska kunna komma på av sig själv och ingenting som Gud har planerat för oss? Utan tvekan så finns det ett syfte. Utan tvekan så vill Gud någonting för oss när vi är här på denna jord. Frågan är vad? Och frågan är hur vi ska veta vad Gud vill från oss. Är det upp till var och en att ställa sig frågor och försöka komma fram till det? Som vi märker så kommer människor med väldigt, väldigt många olika svar. Vissa människor gör väldigt mycket ont på jorden och andra människor gör gott. Är det det här som Gud skulle vilja från oss? Att alla bara skulle få göra som de ville? Nej. Utan Gud förmedlar det syftet han vill från oss genom utvalda sändebud. Utvalda människor som får uppenbarelse från honom om vad syftet med livet är och att de fick som uppgift att förmedla detta syfte till resten utav människorna. Vi som muslimer är övertygade om att det fanns sändebud och profeter världen över. Det var inte bara ett visst folk som fick profeter eller sändebud, utan människor världen över har fått sändebud från Gud för att förmedla till dem vad syftet med detta liv är och varför de är här på jorden. Vissa utav dessa profet och sändebud hade högre status än andra. och var mer upphöjda än andra. Och bland dem var profeten Ibrahim, som på svenska brukar kallas för Abraham. Abraham, han hade två stycken söner. En som hette Isak och en som hette Ismail. Isak särskildes med att många stora profeter kom från hans folk. Han hade en son som hette Jakob som också var profet. Som kom att kallas för Israel. Och hans folk, israeliterna, fick många profeter och sände bud till sig. Bland dem var Moses alaihi salam, och Harun och Jesus. Och även Dawud och Suleiman och många andra profeter. Men han hade även en annan son som hette Ismail. Israeliternas historia har nämnts mer eller mindre i det gamla testamentet. Men vad som hände med hans andra son, Ibrahims andra son, Ismail, har inte nämnts. Ismails andra son utvandrade till den arabiska halvön, till en plats som idag skulle kallas för Mekka. Där han byggde ett helgat hus, så där man ska ägna sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Som han byggde upp tillsammans med sin pappa Ibrahim. Flera tusen år senare så fanns detta hus kvar. Och historien om Abraham och Ismail fanns kvar hos folken som bodde i det här området. Och hans avkomma fanns kvar. Och bland hans avkomma var en man som hette Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som vid 40 års ålder valdes ut att bli en profet och ett sändebud. Men hans kall skulle komma att skilja sig en del från de tidigare profeternas kall. Som profeterna som var hos israeliterna, de kallade sitt eget folk bara. Medan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle komma att kalla hela mänskligheten till det här universella kallet. Det här universella kallet är det som kallas islam. Och det som även de tidigare profeterna följde. Och det är som sagt ett simpelt budskap. Det handlar om tron på en skapare. Och att denna skapare har ett syfte med denna skapelse. Och att han har sänt sändebud till skapelsen. Och att mänskligheten ska leva sitt liv i enlighet med Guds vilja. Och underkasta sig Gud. Och dyrka Gud. Det här är det som Gud, Allah, vill från sin skapelse. Och begär från dem. För att han förtjänar att skapa, att han förtjänar att dyrkas. För att det är han som har skapat oss. Och skänkt oss allting vi har. Alla de gåvor som vi ständigt lever med. De är skänkta utav Gud. Så han förtjänar att dyrkas. Och det finns olika sätt som man kan dyrka Gud med. Och det är inte upp till oss att komma fram till dem själva. Utan det är någonting som förmedlas till oss från Gud via dessa sändebud. Och det sista utav dem var då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten Muhammad, han växte upp som föräldralös i staden Mekka. Den här staden där Abraham och Ismail byggde upp det här helgade huset. Han växte upp som föräldralös, men växte upp en rättfärdig uppväxt. Så han gjorde sig känd bland sitt folk för att vara rättfärdig. Och för att vara alltid tala sanning. Så de anförtrodde honom med saker, för att de visste att han alltid talade sanning. Han började ta avstånd för att det här folket hade börjat bli politeister. Sen flera hundra år tillbaka. Så hade de varit politeister, så han började ta avstånd från folket. Och begav sig till en grotta som låg vid Mekka och dyrkade Allah där. Dyrkade Gud där på sitt eget sätt. Vid 40 års ålder så kom ängeln Gabriel, som hade kommit till de tidigare profeterna, till honom. Och kom med den första uppenbarelsen till honom. Och gjorde honom till ansvarig att kalla mänskligheten till Guds kall. Och det Gud vill från människorna. Och han tog på sig den här uppgiften och började sprida detta kall. Till en början så var det mycket svårt. Och folket som var runt omkring honom häcklade honom, förkastade honom, slog honom, torterade hans följeslagare och dödade vissa utav dem. Men han hade tålamod och fortsatte att kalla till detta kall. Han blev till och med utslängd från den staden han bodde i Mekka och fick utvandra till en stad några hundra kilometer norr om Mekka som hette Medina. Där han fortsatte sitt kall och kallet kunde spridas extremt snabbt. På bara 10 år senare efter att han hade utvandrat, då han dog, alltså 23 år efter att han hade fått det här kallet, så hade hela den arabiska halvön, som var ungefär 4-5 gånger större än Sverige, hade blivit muslimer. Och efter hans död så spred sig islam över hela Mellanöstern. Bort mot Kina och bort mot Europa. Väldigt, väldigt snabbt så började mänskligheten acceptera det här kallet. Det var ungefär bara 35 år efter hans död, eller 30 år efter hans död, som 20% av människornas världsbefolkningen levde i ett muslimskt land. Och stor del av dem hade blivit muslimer för att islam hade spridit och expanderat så otroligt snabbt. För att när människorna fick reda på vad det var egentligen han kallade till, så kände de igen grundkallet. För som sagt, det har kommit profeter världen över som har kallat det här kallet. Och kallet stämmer överens med människans logik och intellekt och tilltalar direkt människans hjärta samtidigt. Så kallet accepterades av människor världen över väldigt snabbt. För att människorna då kunde utan propaganda spred sig mot islam, se vad islam verkligen kallade till och förstod att det här var sanningen från deras herre. Och därför kunde islam som sagt spridas så snabbt. Så huvudsvaret på frågan om varför man ska leva som en praktiserande muslim är att det här är det budskapet och det Allah vill från oss, våran skapare vill ifrån oss. Men utöver det så finns det en massa nyttor som vi drar av att vara praktiserande muslimer. Det finns nyttor i det här livet som vi lever i nu och det finns nyttor i det kommande livet som kommer efter våran död. Först och främst så ger det här oss en riktig mening med livet. Många människor kan leva hela sina liv utan en mening med livet. De går bara till jobbet och går tillbaka, går på fester, kommer tillbaka. Livet bara rullar, man kommer in i ett hamsterhjul och bara snurrar runt. Ingenting nytt händer. Man har inget syfte med livet. Ännu värre, vissa personer kanske bara tuggar, hänger, softar, jobbar inte ens, går inte i skolan, gör ingenting med sina liv. Man träffar dem 10 år efter så sitter de fortfarande kvar på samma bänkar, spottar framför sig, hänger, gör ingenting och livet bara rullar på. Som ni kanske har observerat, vissa individer, hur det kan vara för dem. Islam ger oss en mening med livet. Islam ger oss ett syfte med livet. Korrigera våran vardag. Korrigera hela våra liv. Och vi gör någon nytta utav våra liv. Någon nytta på sätt att vi dyrkar Allah och även att vi gör nytta mot andra människor och hjälper andra människor. Och står vid deras sida. Korrigera våra relationer med våra familjer, med våra grannar, med våran omgivning, med våra fruar och med våra fruar, med män, med barn och så vidare. Det korrigerar hela våra liv, för islam är inte bara en religion som handlar om dyrkan i det snäva syfte som folk förstår det här i Sverige, att man bara ska be till Gud, att man ska leva i något kloster och hålla sig borta från resten. Islam omfattar hela våra liv. Omfattar det vi gör inne i moskén och omfattar hur vi är i våra hem. Omfattar hur vi är på vår arbetsplats, omfattar hur vi är i vår skola. Omfattar hur vi är ute på gatan och omfattar hur vi är när vi är på andra ställen. Islam ger oss ett syfte och en mening och direktioner hur vi ska vara under hela våra liv. Så islam korrigerar vår vardag och hela våra liv. Islam skänker även människan i det här livet en otrolig lycka. Och jag kan svara på det från egna observationer också. Från att ha levt som icke-muslim till att jag har blivit muslim. Och sett skillnaden hur det är att leva som icke-muslim. Och hur det är att leva som muslim. Och även många personer här kanske har levt som mindre praktiserande och sen har de blivit mer praktiserande. Och sett skillnaden mellan de två liven. För att lycka kan man antingen försöka uppnå med kroppen, materiellt. Eller med kroppen och själen samtidigt. Om det bara handlar om materiell lycka, att man försöker samla på sig så mycket pengar som möjligt till exempel. Eller så mycket egendomar som möjligt. Eller få så snygg bil som möjligt, så bra lägenhet som möjligt, eller hus. Och försöker bli så rik och nå upp alltså kändisskap och så vidare. Det här kan ge vissa lyckorus. Man kan känna, wow, det är fett nice, du vet, jag har värsta sköna bilen. Jag har fett nice hus. Jag har fett mycket pengar i fickan. Jag kan göra mycket grejer och så vidare. Man kan känna av lite lyckorus. Men det här är inte en bestående lycka. Utan många personer, om man inte ska säga de flesta som kan vara med om såna här saker, är tvärt emot inte alls vidare lyckliga. Utan man ser många kändisar som lever på toppen utav så kallad materiell lycka. Nästan varenda kändis tar droger av de här riktigt stora kändisarna. Många av dem har tagit självmord. Jag läste här och då en artikel att 60% av alla sångare lider utav någon form utav psykisk sjukdom, depression eller liknande. Det här var en studie som hade gjorts i USA med ett affär. 60%. Trots det, utåt sett så ser det ut som de är lyckligast av alla människor. De är med på alla bilder, de smilar, de har det kul, de är glada och så vidare. Och även vissa personers musik så kan man höra vad de sjunger. Det är fett deprimerande saker de sjunger om egentligen alltså. Och vissa av dem som sagt att livet tar sig till slut. De har uppnått en viss lycka. Lyckorus, men det är inte bestående lycka. Man ser även andra människor som har det materiellt väldigt bra. De behöver inte vara kändisar i Sverige. Bland de svåraste tillfällena de har är innan de ska lägga sig. Att sova. För att man börjar tänka efter. Annars så lever man i hamsterhjulet. Man går runt, man går till jobbet, tillbaka från jobbet, tv och så vidare. Man går, festar, bakfull, vaknar upp dagen efter och så vidare. Man hamnar bara i ett hjul. Men när man ska sova och börja tänka efter. Man börjar, vad gör jag för någonting? Då blir det jobbigt. Och många behöver ta en sömntablett, dricka lite eller tänka på någonting annat eller liknande. För man har inte sann själslig lycka. Man är inte lycklig i själen. Man mår egentligen inte bra. Men islam skänker oss lycka. Man njuter av att vara muslim, även om man har det svårt. Därför har jag sett, jag är född och uppväxt här i Sverige, men jag har åkt runt och varit i många muslimska länder. Bland de fattigaste länderna på jorden. Och folk har verkligen haft det svårt och jobbigt. Levt till och med i krigsområden där släktingar kan ha dött. Och väldigt svårt, men trots det så säger de att de är lyckliga och har det bra. För att de har iman, de har tro och deras själ har fått känna lycka. Och det här är den bestående och sanna lyckan som stannar kvar hos en som person. Men islam handlar inte bara om det här livet. Utan det här livet som vi lever idag kommer att ta slut. Och det finns ingen människa som inte kommer att dö. Alla vi människor har några form av mål i livet. Vi kanske vill uppnå det här, det här, det här. När jag blir äldre om 5, 10, 15 år så vill jag uppnå det här. Ingen av oss vet om vi kommer nå de här målen i livet. Men vi vet alla att livet kommer att ta slut. Det här är någonting som vi alla vet. Den forskning som finns idag, eller vetenskap, kan absolut inte svara på någonting vad som händer efter döden. Jag läste ganska nyligen en artikel på BBC där forskare har varit med om att människor har dött, har blivit hjärndöda. Okej, så utåt sett så har de dött. Sen vaknade de till liv igen. Deras hjärta slutade slå och så vidare, men de kom till liv igen efter ungefär 3 minuter. Okej, 3 minuter så kallat döda enligt biologin som existerar idag. De här människorna när de kom tillbaka från det så kallade döda tillståndet, så sa de att de mindes saker. Och de hörde saker och ting som skedde. 3 minuter. Så sa forskaren som de intervjuade, det här är omöjligt för modern forskning att svara på. Vad som hände dessa 3 minuter. För det tar slut, för forskningen tar slut att kunna förklara vad som händer med människan den sekunden man dör. Allt därefter kan de inte svara på. Det finns inget svar på det om man ska läsa igenom, om det så skulle vara, alla naturvetenskapliga böcker eller liknande. Islam har ett svar på vad som händer efter döden. Islam förklarar för oss i detalj vad som händer efter döden. För att vi människor är som sagt inte bara uppbyggda utav våran kropp, utan även utav en själ. Och själens liv kommer att fortsätta efter döden. Men det sker, det är väldigt olika beroende på vilken person som dör. Och vad som händer med den personen som islam har förklarat för oss. Och det här är en av anledningarna till att man just ska leva som en praktiserande muslim. Att den dagen då våra liv tar slut, så lönar det sig utan tvekan hur man har levt sitt liv. I dödsögonblicket, det börjar redan då, så har islam berättat att det är änglar som tar ut våra själar från våra kroppar. Och beroende på hur man har levt, om man har varit en rättfärdig, praktiserande muslim, så är det som själen rinner ut ur kroppen, väldigt enkelt. Om man har varit orättfärdig eller om man inte har varit och levt som en muslim, så är det tvärtom. Redan dödsögonblicket blir värsta sjuka paniken. Och själen slits ut ur kroppen. Och änglarna bestraffar själen redan på plats där. Redan på plats när själen dras ut ur kroppen. Sen så kommer människan att begravas. Människan läggs ner i sin grav. Och redan då kommer man att hållas till ansvar för sina handlingar. Utav änglar. Någonting vi inte kan bevittna med våra ögon, men någonting som vi vet att det händer. Någonting som vi kan dra en liknelse av redan i detta liv, är att när människor sover, så kan man se fullt med saker och vara med om fullt med saker, särskilt om man har en mardröm. Om det är någon av er som har haft en mardröm, så kanske ni känner igen det. Man ligger på exakt samma plats, exakt samma säng, men det känns som man är med om värsta händelsen. Man kan vara jagad, man kan få stryk, man kan vakna upp och är helt kallsvettig och känna som man har blivit typ torterad nästan. Vad har hänt? Man ligger på samma plats. Ingen skillnad. Man är där hela tiden, det är ju ingenting som egentligen har hänt. Men det är någonting som har hänt med ens själ. Och det som händer med ens själ i det kommande livet är mycket större och värre än det man kan tänka sig i den värsta mardrömmen som man någonsin kan ha. Eller den bästa och ljuvligaste drömmen man någonsin kan ha. Beroende på hur man har levt sina liv. Man kommer hållas till svars för det man har gjort. Man kommer att frågas om sin herre, om sin religion och om sin profet. Och man kommer att bestraffas redan i graven. Eller att belönas redan i graven. Och tänk er själv, de som har lite klaustrofobi, jag tror att de flesta människorna världen över har lite klaustrofobi. Alltså att det är jobbigt med trånga utrymmen. Att ingen person gillar, till exempel om man är instängd i en hiss, hissen stannar. Om hissen är ganska stor, det är okej. Om det är en väldigt trång hiss, det är en äcklig känsla. Att bli instängd i typ en kista är en fett äcklig känsla om någon drar till den. Man känner sig instängd, det här är äckligt. Tänk att ligga typ 2 meter under marken. Helt kolsvart. Man är där helt själv. Ingen kan hjälpa en. Och det enda som kan hjälpa en är de handlingar och det man har gjort i det här livet. Men det tar inte slut där. Utan en dag så kommer det vara slut på detta liv. Eller denna värld. Och det kommer komma det som Allah, som Gud har beskrivit som en domedag. Där var och en kommer att hållas till ansvar för ens handlingar. Då kommer både ens kropp och ens själ att återuppstå. Vissa kanske ställer sig frågan, hur ska kroppen kunna återuppstå efter att den har förmultnat, eller vissa kanske har blivit uppätna av djur, eller vissa har blivit uppbrända och så vidare. Men som Allah azza wa jalla har sagt, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي خَلَقَهَا أَوَّلَ مَرَّةً. Säg för dem som frågar dem att den som kommer att ge dem liv är den som skapade dem första gången. Så som Allah azza wa jalla har skapat oss första gången, så kan Allah ge oss liv igen. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Är inte den som har skapat himlarna och jorden kapabel att kunna skapa dem igen? Utan tvekan så kan vi återuppstå igen. På samma sätt som vi skapade en gång så kan vi återuppstå en annan gång. Men då kommer man att stå på en domedag. Och då kommer man att hållas till ansvar för ens handlingar. Och varenda liten handling som man har gjort i det här livet kommer att hållas till ansvar för. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Att den som gör den minsta lilla saken utav gott kommer att se det. Och den som gör det minsta lilla ont kommer att se det. Man kommer att hållas till ansvar för ens handlingar. Och det tar inte slut där. Utan efter att man har dömt för ens handlingar, har man levt som en god och praktiserande muslim, som just titeln på denna föreläsning handlar om, så kommer man att komma till paradiset. Och paradiset varar för all evighet. Det är inte som det här livet, man lever här i 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 år som vissa människor lever, utan vi snackar all evighet. Vi snackar inte 1000 år. Och inte 10 000 år. Och inte 100 000 år. Utan mer än så. All evighet. Och där i har det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättat att Allah azza wa jalla har sagt: A'adattu li ibadi as-salihin ma la ayna ra'at wa la udhna sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Att jag har förberett för mina tjänare i paradiset det som inget öga har sett och inget öra har hört om, och det aldrig en människa har tänkt över att det skulle ske. Det här är det som väntar de som har levt som goda och praktiserande muslimer i nästa liv. Men det finns även andra människor som inte lever som goda och praktiserande i detta liv, utan har gjort ont. Antingen att de inte har gett Allah hans sanna rättighet och det han begär ifrån oss, och lever våra liv i enlighet med det han vill ifrån oss. Eller att man har gjort ont och förtryckt andra människor. Eller att man har gjort dåligt ifrån sig på annat sätt. Då väntar inte ett paradis. Utan då väntar motsatsen. Vilket är ett helvete. Och bara ordet helvete än idag. I svenska språket, även fast flera svenskar inte tror på helvetet. Så är det ett ord som har en tyngd. Man säger det var ett riktigt helvete. Det är inte som att jag hade det dåligt, utan vi snackar det var ett riktigt helvete. Man beskriver de värsta krigszonerna som ett riktigt helvete. Det här riktiga helvetet som folk pratar om i det här livet går inte att jämföra med det riktiga, riktiga helvetet som finns i det kommande livet. När vi lever i det här livet nu så har vi fortfarande ett väg. Vi lever som ett vägskäl. Man kan välja. Ett vägval. Man har chans att välja när man är här. Så länge själen är fortfarande kvar i kroppen. Men när man dör så kan man inte längre välja. Så nu när vi är här så har vi chansen. Och man bör ta vara på den här chansen innan det tar slut. Och det är min uppmaning till alla som lyssnar på den här föreläsningen. Att ta chansen när ni väl lever i det här livet. Och gör rätt för er redan när ni är här. Och var praktiserande muslimer. Alhamdulillah, jag blev själv muslim för ungefär 13 år sedan och jag har aldrig ångrat en enda sekund utav det valet jag har gjort i mitt liv. Och jag hoppas för alla att man kan våga ta det här steget, även fast det kan vara svårt i det här samhället ibland, men att man vågar ta steget och gör det som är rätt i det här livet och det som är korrekt. Och det var allting gällande den här föreläsningen, och jag ska avrunda vid nilai ta'ala. Och jag ber Allah azza wa jalla att ge oss alla framgång att följa det som är rätt. Allahumma amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.